3 januari 2001.
Raoul Wallenberg kan ha varit i livet så sent som år 1989 då hans ägodelar överlämnades till släktingar. Det säger utländska forskare i den arbetsgrupp som på UDs uppdrag har utrett den svenska diplomatens försvinnande. Forskarna hävdar också att Sovjetunionen 3 gånger försökte få Wallenberg utväxlad mot ryssar i Sverige, men att den svenska regeringen sa nej.
Januari 2001.
Sveriges Radio P1, nu är klockan 12.30.
Och här är lunchekot fredag som till stor del handlar om Raoul Wallenbergs öde. En svensk-rysk arbetsgrupp som i 10 års tid försökt få klarhet i vad som hände den svenske diplomaten har idag offentliggjort resultatet av sitt arbete. Den svenska delen i utredningen riktar stark kritik mot hur svenska myndigheter har skött Wallenbergfallet, framförallt i början. Men kommissionen har inte lyckats fastställa vad som hände med Wallenberg sedan han greps av sovjetiska trupper i Budapest 1945. Vi hör utredningens ordförande Hans Magnusson.
Sen finns det alltså ett antal olika versioner om hur Raoul Wallenberg skulle ha dött. De mesta implicerar avrättning eller död till följd av våld. Men det finns inga hållbara bevis. Och därför har vi inte kunnat utesluta att Raoul Wallenberg levt längre.
Departementsrådet Hans Magnusson, som varit svensk ordförande i kommissionen. Och internationella experter ska nu fortsätta att undersöka vittnesmål om att Wallenberg var i livet långt senare. Kommissionen har försökt att i detalj följa Wallenbergs förflyttning genom fängelserna i Gulagarkipelagen. Men någon klarhet om vad som skett med Raoul Wallenberg har man alltså inte kommit fram till. De ryska medlemmarna i kommissionen menar att man måste utgå från att Wallenberg avrättades 1947. Men de svenska ledamöterna anser att de varken kan bekräfta eller förkasta den versionen, trots att man kunnat gå igenom ett mycket stort hittills hemligt arkivmaterial. Samtidigt är den svenska delen av kommissionen också mycket kritisk mot att svenska myndigheter och kanske framförallt ambassaden i Moskva inte gjorde tillräckligt för att få Wallenberg fri. Det gäller framförallt åren 1945-47. Bland annat beskylls den dåvarande ambassadören i Moskva för att närmast ha vädjat till ryssarna om att dödförklara Wallenberg. Och den sovjetiska sidans antydningar om att Wallenberg skulle kunna utväxlas mot ryssar i Sverige verkar inte ha uppfattats på svensk sida. Men det är oklart i vilken utsträckning ambassadören handlade på eget bevåg eller om han hade order från UD.
Ja, vi vet helt enkelt inte i vilken utsträckning han ansåg sig ha täckning för det han sa. Vi vet inte vad han sa det. Eller vad utrikesministern sa det till honom när han besökte Stockholm till exempel. Men å andra sidan så framhåller han ju hela tiden att det är hans personliga mening. Så det betyder att han är, i minst en rätt stor utsträckning gör det här på egen initiativ. Men om han anser sig ha täckning i någon utsträckning hemifrån, det kan vi inte fastslå ännu.
Regeringen ska nu låta oberoende historiker undersöka den här frågan, alltså hur svenska myndigheter agerade. Raoul Wallenbergs halvbror Guy von Dardel säger i en kommentar att han tycker att utredningen avbrutits i förtid innan man fått någon klarhet. Även den svenska kommissionen anser att det finns en rad frågor att undersöka vidare, inte minst vad som skedde den 17 juli 1947 då Wallenberg alltså ska ha dött eller avrättats. Och idag på presskonferensen när utredningen presenterades sa den ryske kommissionsordföranden att de ska försöka få fram mer material. Wallenbergfrågan är alltså inte avslutad trots dagens kommissionsrapport.
Statsminister Göran Persson ger idag de utländska experterna i Raoul Wallenberg-utredningen rätt. Sverige har sannolikt inte lyssnat på ryska antydningar om att Wallenberg levde efter andra världskriget och kunde ha utväxlats.
Det är en mycket allvarlig kritik och långtgående. Dessvärre så tycker jag att det ser ut som när man tittar på rapporten att det finns stöd för ett sådant påstående i de dokument som redovisas. Och mot den bakgrunden har jag också igår kväll direkt till Raoul Wallenbergs syster och bror framfört den svenska regeringens beklagande över det sätt varpå utrikesförvaltningen skötte den här frågan under åren 45, 46 och 47. Det är naturligtvis så att det var angeläget för mig att få göra det. Jag tyckte att det kändes rätt. Även om vi som idag har ansvaret inte ens var födda då, så är det ändå så att vi är ansvariga för samma förvaltning, utrikesförvaltningen, som då agerade. Och i den meningen så är det faktiskt rimligt att vi direkt framför ett beklagande till familjen där förorsakat dem onödigt lidande.
Vem bär ansvaret för hur den här frågan har skötts?
Ytterst bär alltid naturligtvis sittande regering ansvaret för detta. Och mot den bakgrunden så har vi också sagt att vi vill att vi också går igenom utrikesledningens agerande i den här frågan och kommer att vända oss till lämpliga forskare för att få detta gjort.
Finns det ingen anledning att be om ursäkt för hur det sköttes senare?
Det är möjligt, men det som är nytt och som är så tydligt i den här genomgången, det är ju att här finns dokument som visar att vi inte gjorde vad vi skulle göra från utrikesförvaltningens sida i relationerna till dåvarande Sovjetunionen.
Göran Persson ringde Wallenbergs familj från LOs kursgård här utanför Oslo igår kväll för att be om ursäkt. Persson är på tillfälligt besök för att träffa sina nordiska kollegor. Ursäkten gäller alltså hur Sveriges utrikesförvaltning skötte sig 1945-1947. Och det är också den perioden som regeringen nu vill att forskare ska undersöka. Arbetsgruppens experter tror ju att Wallenberg kan ha varit i livet även efter 1947, kanske ända till slutet av 80-talet. Och Göran Persson säger att han utesluter ingenting.
Vi kan nu konstatera efter den redovisning vi har fått att vi måste fortsätta att söka efter sanningen och få visshet. Även om vi nu har fått ytterligare några uppgifter som är värdefulla, så inte minst väl det svenska utrikesförvaltningens agerande tiden efter hans gripande, så är det ändå så att sanningen återstår att finna.
Statsminister Göran Persson. Med direkt i lunchekot nu finns Göran Elgemyr, som under många år i Sveriges Radio följt fallet Raoul Wallenberg. Göran Elgemyr har lyssnat på presskonferensen idag, och Göran, ser du de här uppgifterna nu som arbetsgruppen lagt fram idag som någon slags slutpunkt i fallet Raoul Wallenberg?
Det är absolut inte någon slutpunkt, och man säger eftertryckligt att det inte är någon slutrapport, utan man har av olika skäl funnit det angeläget att lägga fram den här rapporten nu efter 9-10 års arbete. Det finns mycket att följa upp.
Ja, vad till exempel?
Ja, man bör ju naturligtvis följa upp de olika vittnesmålen. Det sa också ambassadör Hans Magnusson, som är ordförande, eller har varit ordförande för den här kommissionen, att man ska fortsätta att följa upp vissa vittnesmål. Och naturligtvis också, det nämndes här om de oberoende forskarna, det är utländska forskare, de flesta är från Amerika, som också är knutna till Gifford Dardel, Raoul Wallenbergs halvbror. De har ju kartlagt väldigt noggrant och förtjänstfullt hur de sovjetiska myndigheterna behandlade fångar på, alltså, den rent byråkratiska sättet. Och det är mycket, mycket värdefullt. Och de har ju kommit fram till att Wallenberg kan ha levat till 1989, då hans tillhörigheter lämnades över till Sverige, till hans anhöriga.
Den svenska regeringen har ju beslutat att offentliggöra det som finns i utrikesdepartementets arkiv om Raoul Wallenberg. Vad finns att hämta där, tror du?
Jag tror inte att det finns något uppseendeväckande där. Därför att det materialet har ju kommissionen använt. Det är klart att de kan ha misstolkat, de kanske har förbigått vissa dokument, men jag tror inte att det förändrar den bilden som de har gett i den här utredningen, som på många sätt naturligtvis är förtjänstfull.
Har utredningen annars fått tillgång till vad de vill ha, om vi säger från rysk sida?
Ja, det påstår ju ryssarna att de har fått. Det betonade ju den ryska ordföranden här på presskonferensen. Gifon Dardel, han tvekade till att det här verkligen kunde vara ett fullständigt överlämnande av material om Raoul Wallenberg. Han menade att i den stora byråkrati som fanns inom Sovjetunionen, så kan inte allt ha raderats ut. Sen beträffande den här uppgiften att regeringen ska tillsätta eller leta fram en svensk historiker som ska gå igenom Sveriges agerande de första åren, svenska UDs agerande, tycker jag är anmärkningsvärt faktiskt, därför att den här kommissionen har ju suttit i 9-10 år, och att då inte alls fullständigt redovisa Sveriges agerande eller brist på agerande när det gäller Raoul Wallenberg, det kan ju bara föda, ge upphov till misstankar att det finns någonting som man vill dölja. Jag tycker att redan från början skulle svenska historiker ha varit knutna till kommissionens arbete.
Varför har det dröjt tills nu då, så att säga?
Ja, jag förstår inte varför man har väntat tills nu helt enkelt. Det är klart att de säger att, det sades under presskonferensen, att man ville lägga huvudarbetet på uppgifter från ryska källor. Men det utesluter ju ändå inte att man fullständigt borde ha gått igenom Sveriges agerande de första åren, eftersom ambassadören Staffan Söderbloms samtal med Stalin, diktatorn, fick sån negativ följd för Raoul Wallenberg-ärendet i Sovjetunionen. Det sades också eftertryckligt från Hans Magnussons sida att Staffan Söderbloms agerande allvarligt skadade affären. Det var ju så att Staffan Söderblom försökte pådyvla Stalin att...
Vi får tacka dig, Göran, där. Vi får återkomma i senare sammanhang kring Raoul Wallenberg.
Röster efter den så kallade slutpläderingen. Försvarsminister Anna Lind och historiker Hans Viljö.
Tror du att man kommer till en slutpunkt vad det gäller fallet Raoul Wallenberg?
Tyvärr tror jag inte det idag. Vi hade nog hoppats på att man skulle kunna göra det en dag, men hoppas kan vi fortsätta att göra, men det verkar som att vi kommer att få fortsätta att leva i mycket ovisshet.
Och fortsatta undersökningar om Raoul Wallenbergs öde kan knappast ge klarare besked. Det håller historikern och författaren Hans Viljus med om. Och han är fortfarande övertygad om att Wallenberg dödades i Moskva 1947.
Startar alltså, menar jag, från en felaktig utgångspunkt. När det målet blir att försöka hitta dokument som visar att han har levt efter 1947, istället för att målet ska vara det att förutsättningslöst undersöka vad som är som har hänt.
Men du tror att han har avrättats?
Jag är säker på att han är död sedan 1947, ja. Jag menar att den här som togs fram redan för 35 år sedan, den här så kallade Smartsov-rapporten som man nu visar, är äkta.
Smartsov var den rättsläkare som utfärdade den här dödsattesten.
Just det. Han säger att Wallenberg är död, men han talar inte om på vilket sätt. Han ber om instruktion för att genomföra obduktion i syfte att fastställa dödsorsaken. Den instruktionen får han inte beviljad, utan istället säger man att order har givits om likets kremering utan obduktion. Det tyder på att man inte har velat ta reda på vilket sätt han har dött. Och det i sin tur tyder på att det inte har varit en naturlig död.
Mm. Kan du utesluta att det inte finns någonting som skulle stödja att han har levt längre än 1947?
Ja, det tror jag kan utesluta. Däremot kan man inte utesluta att det kan finnas dokument som ger ytterligare klargör vad som har hänt. Det är möjligt att det finns. Här bakom det här ligger på något sätt sedan lång tid tillbaka ett önsketänkande som man inte kan komma ifrån. Man vill inte att Wallenberg ska ha dött 1947. Överhuvudtaget så var det länge så att man ville att han skulle vara i livet av naturliga skäl. Wallenberg var en kristusgestalt som gick ut för att göra gott och som lönades med ont. Och honom ville man ville inte att han skulle vara död.
De fortsatta svenska ansträngningarna att finna nya fakta, tror du att det kan leda till något avgörande?
Nej, det tror jag inte.
Reporter här Ulf Wallgren. Och i Ryssland har fallet Wallenberg fått stor uppmärksamhet idag. I medierna hävdas att Moskva döljer sanningen om hans öde.
De ryska medierna har hela eftermiddagen haft en fyllig rapportering om den svensk-ryska Wallenberg-kommissionens arbete. Wallenberg-fallet uppfattas som viktigt och mycket aktuellt.
Здравствуйте, новости на канале НТВ в студии Петр Марченко. Сегодня обнародован доклад российско-шведского.
Судьба шведского дипломата Рауля Валенберга по-прежнему остается загадкой. Во время Второй мировой войны Валенберг спас...
Москва döljer sanningen om Wallenberg i rubriken på dagens Novaya Zvezdja, en av de stora Moskva-tidningarna. Wallenberg är ett av miljoner offer för den kommunistiska terrorn i Ryssland, men hans fall har fått en särställning.
В нем таким причудливым и достаточно трагическим образом сошлись
för ryska medier har Wallenberg-fallet blivit ett sätt att beskriva den kommunistiska terrorn. Terrorn får annars lätt karaktären av en naturkatastrof, massor av offer men ingen skyldig. Här söker man en mördare. Finner man ett namn på vem som mördade Wallenberg, då har man för första gången kunnat definiera terrorn som ett brott med en gärningsman som skulle kunna dömas. Wallenberg-fallet funkar nästan som en rysk Nürnberg-rättegång. Och det här säger också en hel del om klimatet i dagens Ryssland.
С моей точки зрения, достаточно четко отражает состояние вот нашей нынешней, я имею в виду российской стороны, и умов, и...
I en liten ceremoni idag i Moskva avtäcktes en staty till den svenska diplomaten Raoul Wallenbergs minne. Statyn står framför ett bibliotek i Moskva och ska enligt organisatörerna påminna besökare om förintelsemonumentet i Israel. Ryssland har erkänt att Wallenberg var ett offer för Stalins förtryck.
Den 26 januari 2001.
Nu träder ännu ett vittne fram som har sett Raoul Wallenberg. Det är Alice Eriksson Kalla från Kiruna som är säker på att hon träffade honom 1947 och 1948. Platsen var fånglägret Kotlas, 100 mil nordost om Moskva, där Alice själv var en av Stalins fångar.
Alice Eriksson Kalla var 8 år när hon flyttade till Sovjetunionen. Pappan ville vara med och bygga upp kommunismen, men han dödades av Stalins styrkor misstänkt för landsförräderi. 20 år gammal fängslades Alice själv. Också hon misstänktes för sovjetfientlig verksamhet, svensk som hon var. Året var 45 och Alice blev en av sjuksköterskorna i fånglägret i Kotlas. I december 47 skulle hon ta blodprov på några krigsfångar som precis hade anlänt till lägret. En av patienterna kom att vara den enda svensken som hon träffade under sin tid i Sovjet.
Han säger, vem är du? Nationalitet, han vill fråga mig. På ryska, med brudning, ryska. Jag säger svensk. Han börjar prata med mig svenska. Jag förstår vad han frågar. Varifrån du är, varför du är här i sånt. Jag svarar på ryska. Jag går, ursäkta mig, nu jag har glömt svenskan. Jag kan inte prata på svenska. Förstår ni vad jag säger på ryska? Jo då, han säger. Vem är ni? Jag är europeisk korrespondent, han säger. Jag frågar, vad heter du? Han säger Raoul. Efternamn han har inte sagt. Nu jag gick därifrån.
Då rådde det rädslans tider i Sovjet. Vem som helst kunde vara Stalins spion. Inte heller Alice och mannen Raoul vågade prata med varandra.
Nej, han var rädd. Ja, när jag såg honom, jag blev så rädd. Oj, kanske... Han vill spionera efter mig. Jag har ingenting att dölja. Ändå, vi har varit så rädda. Vi kunde inte prata med varandra.
Det dröjde ett halvår till juni 48 tills Alice nästa gång träffade samma man. Hon skulle gå till ett förråd där hon förvarade sina tillhörigheter.
Han står på gården ensam. Oj, varifrån du har kommit? Var är dina kamrater tyskar? Varför du är ensam? Jag vet inte var det är. Kanske du är hungrig. Kanske jag går och tigga mat till dig. Han säger, jag har övernattat hos kockar. Jag är inte hungrig.
November 91, 66 år gammal, flyttade Alice Eriksson Kalla tillbaka till hemstaden Kiruna. Samma år såg hon för första gången bilder på Raoul Wallenberg och kände igen honom. Enligt ryska uppgifter dog Raoul Wallenberg i ett fängelse i Moskva juni 47. Alice berättelse är ännu en i mängden som ifrågasätter den officiella versionen.
Utrikesdepartementet säger ikväll till Rapport att man inte har hört talas om de uppgifter som Alice Eriksson Kalla lämnar i det här inslaget, men att man nu kommer att ta kontakt med henne.
Februari 2001. Wallenbergs halvsyster berättar för Anja Kontor.
I Anja Kontors film får vi istället en skymt av mannen, inte fallet, Raoul Wallenberg. Det är en berättelse om förljugenhet, om kärlek och längtan, om en familjs grymma öde.
Det är första gången en svensk statsminister här har hedrat Wallenbergs minne.
Idag fick även New York sitt monument över den svenske diplomaten som från sin post i Budapest lyckades rädda hundratals judar.
Över dessa missgrepp har statsministern idag framfört sitt och den svenska regeringens djupa beklagande till de anhöriga.
Jag träffade honom sista gången i Berlin när han var på väg på sitt farliga uppdrag till Budapest. Och vi åt middag tillsammans. Sen satt vi länge och diskuterade och pratade om läget. Och sen på natten så blev det bombardemang. Och det gick ju precis över där vi bodde. Så det var ju mycket dramatiskt. Och det var första gången som Raoul var med om ett bombardemang. Och vi gick i skyddsrum. Och sen morgonen därpå så lämnade han för att fara med tåg ner till Budapest. Det var sista gången.
Den sista gången Nina Lagergren såg sin halvbror Raoul Wallenberg var han på väg till sin nya tjänst som diplomat i Budapest. Han var affärsman och arkitekt när han 1944 kontaktades av en amerikansk organisation som ville att han skulle hjälpa till att få ut judar ur Ungern. Med två ryggsäckar, en sovsäck, vindtygsrak och en revolver anlände han den 9 juli 1944. Under drygt ett halvår räddade han tiotusentals judar och ingrep ofta personligen med fara för sitt eget liv. Mot slutet fördes han bort av rysk militär. Det sista han skrev var: jag vet inte om jag reser som gäst eller fånge. Idag är Raoul Wallenberg känd över hela världen. Filmer har spelats in, böcker utkommit och gator uppkallats efter denne svensk. Han är en av 1900-talets hjältar och legender. Det är nu 56 år sedan han senast sågs i frihet.
När inte Raoul kom tillbaka så var det för oss fullkomligt ofattbart att Raoul inte skulle finnas i vår tillvaro. Han var ju liksom centrum. Mm. Så det kändes alltså fullkomligt oacceptabelt. Men det förstod vi ju ganska snart att det blev familjens sak och mammas sak. Och det lades ett stort ansvar på mamma att hela tiden försöka tänka ut olika vägar och gå.
Hur tog hon det som människa?
Ja, hon tog det otroligt. Det var fruktansvärt tungt, självklart. Hon levde ju med Raoul faktiskt dygnet om. Och inte minst på nätterna när hon låg och grubblade hur hon kunde, vem hon kunde vända sig till och vad hon kunde göra och vem hon kunde skriva till och så vidare. Så att Det var ju också det att Sverige hade ju inte varit i krig. Så det var ju unikt, ganska unikt att någon försvann eller blev tillfångatagen. Till skillnad mot i krigförande länder där alla, många hade samma öden.
Vad hade din mamma Maj för relation till Raoul?
Ja, det var en symbios som var helt underbar. Hon dukade ju den här lilla pojken från första början eftersom hon hade blivit änka 3 månader innan Raoul föddes. Och vi kände alla att det var någonting alldeles speciellt med Raoul, med den bakgrunden. Hans pappa var ju bara 23 år när han dog i cancer. Och efter att de hade varit gifta bara några månader. Och mammas brev speglar ju en enorm sorg. Och hon undrar hur hon ska kunna uppfostra den här lilla pojken eller lilla barnet. Men det gjorde hon med sin oerhörda kraft. Hon var en mycket stark människa. Och Raoul blev den lilla tröstaren som min mormor skrev om honom. Och beskyddaren. Och han kände nog en oerhörd medkänsla för sin lilla mamma. Och ett stort ansvar för henne också. Utan mammas kamp så hade ju Raoul blivit bortglömd. Det är bara så. Mm. Så hon är en symbol för det tappra hjärtat.
Visar hon, kunde hon visa sin förtvivlan inför?
Inför oss, ja. Ja. Vi talade ju timtal nästan varje dag om Raoul. Hon kom ju hit och liksom kunde få lite terapi med mina barn och mig, och vi satt och sydde tillsammans, eller vi jobbade tillsammans. Hon var enormt händig och engagerad och visste alltid, hade alltid lösningar för allting, och engagerade sig otroligt i både mig och mina problem och i barnas problem. Och därpå kunde hon ringa och säga, nu har jag tänkt ut något. Och så man visste alltid att mormor klarar allting.
Men sa du aldrig till din mamma, nu slutar vi?
Det hände så småningom efter flera decennier. Men då blev mamma väldigt upprakt och sa, menar du att ryssarna ska få sista ordet? Och dagen därpå så var det nästan alltid ett nytt samtal, som ett nytt vittne eller någon som ringde upp och sa, har ni försökt att vända er till den och den och skriva till den och den och så vidare. Så att det hände ju hela tiden någonting som gjorde att man fortsatte.
Hur mycket har du trott på alla de här vittnesmålen och knackningarna? Och...
Ja, det är utom något som helst tvivel att han var både i de här stora fängelserna i Moskva. Och det var där som han knackade, för han var ivrig knackare. Det berättade alla medfångare. Han knackade och det leddes då genom de här rören i flera våningar. Uppe och nere och vid sidan om. Så att det spreds ju som en löpeld att här är det någon som en svensk diplomat, en neutral diplomat alltså. För dem var det fullkomligt ofattbart. De var ju då tyska eller italienska krigsfångar. Och det var ju en mer naturlig sak att de var satt i fängelse. Men därför var det, spreds det så oerhört att det var en sensation.
Så då måste han ha levt efter 47?
Ja, alltså vi hade ju då efter 47 på 50-talet andra vittnesmål att han skulle ha kommit till Vladimir. Och Vladimir-fängelset. Och de kom då ungefär 56. De här tyska krigsfångarna kom väl 54-55. Men 56 så kom det då Vladimir, och det lät ju oerhört intressant och trovärdigt.
Och så på 60-talet?
På 60-talet var det då Nanna Svarts vittnesmål att han skulle ha suttit i mentalsjukhus. Det trodde ju Erlander på 100%.
Vad trodde du?
Men vi fick ju inte reda på det. Du vet, det var ju nästan fientligt genom att vi då krävde från regeringen hela tiden att de skulle agera. Och de var ju ofta oerhört negativa. Och det blev ju oerhört nedslående, minst sagt.
Så hur klarade ni er igenom det?
Ja, det är väl så att den som ges prövningar, den måste också klara det.
Det var många faktorer som gjorde att den 32-årige Raoul Wallenberg hamnade i Budapest. Hans resor och kontakter i utlandet hade gett honom en betydande insikt i världshändelserna. Dessutom arbetade han på en judisk firma i Stockholm, där många judiska livsöden kom till hans kännedom. Han tackade därför omedelbart ja till den för honom helt nya uppgiften.
Jag tror att det, samtidigt som det naturligtvis var fruktansvärd påfrestning, så var det ju en oerhörd utmaning. Han kände att alla hans resurser kunde användas. Mm. Mm. Och det kom ju fram sen att när Per Anger ville att han skulle komma till deras bunker de sista dagarna, så sa han att jag kan inte lämna mina skyddslingar, och jag kan inte komma tillbaka hem utan att veta att jag har gjort allt för att rädda människoliv.
Din bror, han levde under kaotiska förhållanden i Budapest. Han flyttade ofta på grund av säkerheten. Mm. Han hade Adolf Eichmann i hälarna. Man sköt på honom. Hur mycket visste ni om det här hemma?
Vi visste nästan ingenting. Han skrev 6 brev, tror jag, till mamma under hela tiden. Och varje gång ursäktade han sig i första meningen att han inte hade hunnit att skriva förut, när han arbetade 24 timmar om dygnet. Och sen i sista brevet så gratulerade han ju till den lilla flickan, alltså min lilla dotter Nan, som nu är stor. Mm. Och det var hans sista brev.
Budapest den 8 december 1944. Kära mamma, idag går åter en kurir och åter får du bara några rader i all hast från mig. Läget är upprört och äventyrligt, och min överbelastning med arbete är nästan omänsklig. Banditerna strövar omkring i staden, pryglar, torterar, skjuter människor. Bara bland min personal har jag 40 fall av misshandel och bortrövande. I det stora hela är vi emellertid i gott mod och gläder oss åt kamp. Men vi har i god tid skaffat oss ett bra lager. Jag har en känsla av att det efter ockupationen blir svårt att komma hem, och jag tror att jag kan vara i Stockholm först fram emot påsk. Men allt det där är framtidsmusik. Ännu vet ingen hur ockupationen kommer att gestalta sig. Jag kommer i varje fall att stå efter att få tänka på hemresan så snart som möjligt. Idag kan man verkligen inte göra upp några planer. Jag trodde säkert att jag skulle vara hos er igen till jul. Och så måste jag sända mina julhälsningar och även mina nyårsönskningar på detta sätt. Käraste mamma, nu måste jag ta adjö av dig. Ty kurirsäcken ska göras i ordning. Hjärtliga hälsningar till dig och hela familjen från din Raoul.
Vad i hans uppfostran gjorde honom till den han var?
Ja, det var väl både mammas och mycket också farfar. Och det var ju hans sons enda son. Så att det blev ju ett speciellt förhållande mellan Raoul och farfar. Och farfar bestämde att han skulle ta hand om Raouls utbildning. Han hade ju oerhört stora krav på vad Raoul skulle bli.
För det är så svårt, Nina, i våran tid att förstå hur man kan låta en farfar styra ens liv. Men det var så då.
Ja, i viss mån så blev det ju så. För min mamma så var det ju väldigt viktigt att Rose skulle ha kontakt med sin farfar. Mm. Alltså Wallenberg. Att han skulle få en känsla av att han tillhörde sin familj. Och farfar hade ju väldigt... på sätt och vis moderna åsikter. Men han hade ju samtidigt oerhört ålderdomliga uppfattningar om kvinnor. Och det var minst han inte någon jämlikhet där alls. Och han var hemskt rädd att Rob skulle studera i Stockholm där det var så mycket frestelser för alla kvinnor. Utan han skulle iväg till den här universitetet.
Om man läser och hör talas om din bror så talas det alltid om hans utstrålning.
Mm.
När man ser bilder så ser han väldigt stilig ut. Mm. Så nu undrar man ju hur han hade det med kvinnorna.
Ja, han var mycket road av flickor. Ja, men på den tiden så var man ju inte sambo eller något sånt där. Så vi hade ju inte någon sån där... han tog inte hem flickor som man gör nu för tiden. Men man visste ju att det fanns söta flickor. Och när jag frågade honom en gång, han var borta på en dans. Hade du roligt? Ja, jag träffade en sån oerhört intelligent och söt flicka. Ja, så vad sa hon då? Ja, det var nog mest att hon lyssnade. Och det tror jag var mycket typiskt för honom. För han var oerhört road av att tala. Och, men han hade mycket flicktycke och var god av flickor.
Men fanns det någon stor kärlek i hans liv?
Nej, det har vi inte alls någon kunskap om. Men han träffade ju Jeanette von Heidenstam strax innan han for. I Budapest. Men hon var ju så rysligt ung. Hon var bara 18 år. Så att det blev ingenting.
Du lärde känna honom ordentligt när du var 14, för då kom han tillbaka från resor utomlands och från utbildning. Vad fick ni för relation tillsammans?
Vi hade ju en lite mera vuxen relation då. Men han åkte ju väldigt snart till Sydafrika och Palestina. Och sen när han kom tillbaka så var jag ju 16 nästan. Och då var man ju... Då hade ju krympt, åldersskillnaden krympt och krympte. Så till slut var vi ju jämnåriga och hade väldigt mycket umgänge tillsammans. Och han bodde i sin lilla... fina våning på Bragevägen och vi bodde på Östmansgatan. Han kom varje morgon hem och åt frukost med oss eller hämtade mig klockan 6 på morgonen för att gå ut i Liljanskogen. Han joggade då och jag följde med på cykel. Och sen så var jag och hjälpte honom på hans kontor också, nyutbildad skrivmaskins.
Hur gick det då?
Det var jobbigt för mig. Men han var oerhört överseende och skulle hjälpa lilla syster då. Och så han var en mycket snäll arbetsgivare. Vi skojade och hade roligt. Och det gjorde vi ju sen när vi var vuxna med. Vi hittade på ett sånt där hemligt språk som bara vi kunde. Och sen kom han hem ute någon dans och lämnade av oss. Och då kunde han sätta igång och möblera om hela mammas salong och flytta tavlor. Och han hade ju en enormt god smak.
Hur var det med vinerbröden?
Vinerbröden, ja, det upptäcktes sen efter Raoul inte kom hem. Så kom det räkningar på mjölk och vinerbröd. Och då var det alltså att han hade några som hade svårt och som han skickade varje dag. Som skickades varje dag på Raouls order till mjölk och vinerbröd varje morgon.
Mina, i slutet på 80-talet så var det Ryssland.
Ja.
Då fick du den här lådan.
Mm.
Vad innehåller den?
Ja, den satte de framför mig. För att de räknade väl med att jag skulle reagera oerhört känslosamt. För att det kom ju som en stor överraskning att vi skulle få Ros tillhörigheter. Och så lade de upp allting framför oss. Framför mig. Och det var allt på passet. Sen är det Ros adressbok. Där han hade många viktiga personer och kontakter som han skulle kontakta i Budapest. Bland annat Eichmann själv som finns här på E. Och det här var ju oerhört gripande att se Ros tillhörigheter. Så var det hans almanacka. Där också alla hans möten med olika personer som man känner igen från berättelserna och böcker. Sådana som var livsviktiga för honom att träffa.
Vad är den sista anteckningen han har gjort?
Han skulle träffa Anger fredagen 22. Det var strax före jul.
Mm.
Och det var ju tydligen, de plundrade ju svenska legationen på julaftonen. Och sen Dinner at Home med någon som heter Scholz. Det vet jag inte heller.
Vilket datum är det?
Det är 28 december. Jag måste säga att det känns underbart att ha allt det här. Och det har ju betytt oerhört mycket att ha alla hans, att följa honom dag för dag nästan i Budapest. Och se hur han byggde upp hela sin gärning. Det var feghet och bristande vilja. Att det var ett problem. Och istället för att genast agera kraftfullt så var de fega.
Varför tror du att han var ett problem?
Nej, men det var ju... de ville ha goda förbindelser med ryssarna. Och här skulle de ju måste agera kraftfullt för att få tillbaka Raoul. Utrikesminister Undén kom ju med en fråga. Vill ni verkligen att Sverige ska gå i krig på Raoul? Och jag menar, det var ju så sataniskt. Det hade ju bara behövts att verkligen på ett mycket kraftfullt sätt visa att vi vill ha hem Raoul.
Alla har ju alltid undrat vad du tror. Men du talar ogärna om det.
Ja, för du vet att jag har en fråga från första början. Som om det skulle vara avgörande vad man tror. Det har ju ingen betydelse, utan det är ju fakta att Raoul inte har kommit tillbaka hem. Och det är ju det enda som vi har varit... arbetat för. Det vi tror är oviktigt i sammanhanget. Det vi vet att inte det har hjälpt alla dessa enorma ansträngningar och att vi fortfarande står på samma ställe. men att vi fortfarande måste ha sanningen. Det har varit viktigt för mig att sprida glädje för mina barn och barnbarn. Och att Raoul ska vara en positiv kraft för dem alla. För att barn är ju så kolossalt känsliga för om mormor är ledsen. Och de känner nog ändå genom allt vårt arbete att Raoul står i centrum för våra tankar. Även utan sorgsna miner.
Du håller dem för dig själv?
Ja, jag kanske tar till mig allt det positiva som jag har. Jag menar, har man hållit på i 54 år, alltså hela mitt vuxna liv faktiskt. Ända sedan jag var ung med denna tragedi. Så måste man ju lära sig att leva. För jag måste ju leva. Och jag måste fungera. Både som maka och mor och dotter och syster och mormor. Och det har blivit en del av mitt livsmönster.
Är det kärleken som har varit din drivkraft?
Ja, absolut.